För 8 år sedan såg vi henne i filmen Kvarterets gatan, reser till Laholm. 2014 gav hon ut den självbiografiska boken Längtan bor i mina steg. Sedan dess har vi sett henne i bland annat Sommaren med släkten och i filmen En komikers uppväxt. Och nu är hon aktuell i den nya dramakomedin Dejta. Och med den egna föreställningen Allt kommer bli bra. Varmt välkommen hit, Klara Zimmergren.
Tack så mycket.
Nu är du alltså aktuell med den nya dramakomedin Dejta, där du spelar mot bland andra Maria Sundbom. Vad kan du berätta om din karaktär i den serien?
Ja, då är jag så himla glad, för jag får ju spela någon som är i min ålder. Och Monica skiljer sig från mig i det avseendet att hon har ju då bockat av livet i rätt ordning. Något som jag också pratar om i min föreställning, att det liksom finns något slags manus på hur vi ska leva. Hon har barn, hon har jobb, hon har en fast relation, hon har hus. Nu är hon 50, barnen börjar dra och hon står där med en relation som väl inte är lika kul. Och folk springer om henne på jobbet. Hon krisar när serien börjar. Och så får vi följa henne. Och hennes vänskap med Ella. Och jag tycker det är superintressant med 50-årsåldern. För den är faktiskt lite vilsen. Alltså, vad förväntas av en 50-åring? När allt är...
Hur ser förväntningarna ut på dig? Jag är ju... som har passerat 50.
Ja, jag har ju alltid varit lite omogen, eller hur man ska säga. Så jag har ju ligger lite sent med allt, förutom jobb, för det har jag haft sedan jag var väldigt ung. Men mitt barn är bara 11, så jag har ju att göra fram till pensionen.
Hur skulle du säga att samhället ser på den som har passerat 50 och som inte följer mallen då?
Det är alltid hårt för de som inte följer mallen, tror jag. Det är också skönt. Och för en del så här, men det är alltid någon som ska vara där och krafsa. Så här, har du ingen relation nu? Eller, alltså, du valde att leva så. Alltså, det är ju ändå lite så här. Alltså, tröttsamt alltså, att det ska se ut på ett visst sätt. Förväntningarna på 50-åring tror jag är... Alltså, jag vet inte, men det finns bara inget manus. Det verkar som någon har rivit ut sidorna. Man ska jobba, ja det ska man göra. Men så kan man göra allt ifrån att engagera sig i andra människor. Det skulle ju vara bättre om vi gjorde det. Och sen kan det vara eller bara spela rå mycket golf eller träna som en galning. Cykla fram och tillbaka städerna. Alltså det är mycket konstigt som 50-åringar gör.
Ja, det är det verkligen.
En del dejtar också, det är underbart.
Ja. Du separerade själv för några år sedan. Ja. Hur mycket hängde du på dejtingsajter?
Det har jag inte gjort ännu. Och jag behöver inte det just nu heller. Men jag har absolut inget negativt att säga om det. Jag älskar att det finns. Jag tänkte på det nu när vi satt och pratade. För inte så länge sedan så var det liksom kontaktannons. Då var det så här lite skam. Har du hört att han har en kontaktannons? Liksom.
I lokaltidningen?
Ja, nu är det ju bara så här. Att säga, hej jag är ensam. Jag vill ha någon. Att lägga ut sitt hjärta på Tinder eller vad det nu är. Det tycker jag är så jävla fint.
Det har blivit enklare på
något sätt. Det är inget konstigt. Alla är där liksom. Mm. Och sen vad man har för syfte med att vara där är väl tydligen väldigt olika. Men det har jag ingenting att säga om. Folk får väl liksom göra vad de vill. Men jag gillar att det finns en lekplats för människor som är ensamma.
I researcharbetet inför den här serien då, har du kikat in i den världen?
Nej, faktiskt inte.
Har du inte?
Nej.
Är du inte nyfiken på vilka som gömmer sig där?
Jo, jag borde göra det mer. Ska jag vara ärlig så är mina kompisar också på mig. Men kom igen nu, Klara, gå ut där nu. Och jag kanske gör det någon dag, jag vet inte.
Hur hoppas du att publiken ska reagera när de ser den här serien?
Jag hoppas att de ska känna att vi hyllar en vardag som är full av dramatik. I varenda liten lägenhet så sker det saker som är ganska stora känslor. Jag tänker på det ibland när jag går och lägger mig så känner jag mig som världens sämsta morsa. Nästa kväll jag går och lägger mig kan jag känna mig helt, yes, jag är så bra. Och det här är liksom, det är inte lätta känslor. Alltså, fungera som förälder, dra ett hushåll, tjäna tillräckligt. Alltså allt det här. Jag hoppas att publiken ska känna att vi tar hand om det där lilla som ändå är så stort.
Livspusslet kan vara tufft
ja,
ibland.
Ja, precis. Och sen... att det är inga flotta villor vi är i eller liksom, utan det här är ganska, ja nu är Monica faktiskt bo lite flott, men annars är det ganska mycket legobitar och strumpor och fiskpinnar och ja, ja. Som vi har det.
En härlig serie. Du är samtidigt aktuell med den egna föreställningen Allt kommer bli bra som du turnerar runt med under våren. Premiär var det den 17 maj på Norges nationaldag förra året. Och en av frågorna som du ställer i den här föreställningen är det verkligen nödvändigt och sunt att älska sig själv? Vad har du kommit fram till? Vad är svaret?
Det är det inte. Jag tror det är tvärtom är helt okej och det tycker jag liksom, det är helt okej ändå. Om du inte är så bra. Liksom. Om du inte lyckades med det ena eller det andra. Eller om du var lite sen med det här. Eller om du lever ensam. Eller inte vill ha barn eller kan få barn. Alltså, allt det där känner jag att jag vill liksom ta ner det lite hos folk. Du är okej ändå. Det är väl det. Älska sig själv. Det finner jag helt. Alltså, stå framför spegeln och tala om hur mycket man älskar sig själv. Tycker jag är väldigt svårt.
Men allt kommer att bli bra.
Allt kommer nog att bli helt okej. Vi har ju det andra. Du vet också med jordklotet som ligger där bakom och alltså, det vävs väl också in i min föreställning lite grann att vi säger helt platt till barnen att allt kommer bli bra, men det är inte säkert att det blir det.
Om du fick resa tillbaka i tiden, skulle du vilja återuppleva den dagen när du och din exmake hämtade er adopterade son i Bulgarien, har du sagt. Mm. Varför då?
Det är som min förlossning. Och...
Det är många starka känslor där.
Ja, och det är så häftigt att få resa till en annan kontext och miljö och lära känna hur det ser ut där och sen sitta på ett flygplan med en liten främling och bara känna att nu är han min. Alltså det är stort.
Hur ofta tänker du tillbaka på den dagen?
Jätteofta, minst en gång i veckan.
Minst en gång i veckan?
Ja, vi pratar ju om det han och jag också. Mm. Ja.
Hur nyfiken är han? På hur det var.
Han är inte så nyfiken, men han tycker väldigt mycket om, jag säger det i föreställning också, att han är mitt bästa plus på stickan som jag aldrig fick. Liksom. Mm.
2012, då var du sommarpratare i P1 och berättade bland annat om det utanförskap som det innebär att vara ofrivilligt barnlös. Varför var det viktigt att berätta det?
Då hade jag förstått i många års tid via massa trådar på internet och så att det var jättemånga människor som levde i det här i skymundan och sa inte hur det var. Men som...
Du hade varit en av dem?
Ja, underjordisk diskussion hela tiden. Hur kan jag göra för att få mitt plus? Och människor som var förtvivlade och sådär. Jag kände att, nu var inte jag den första som öppnade den här dörren, men jag kände att det här vill jag hjälpa till och öppna upp så att det inte blir så tabubelagt. Herregud, man kan väl inte hjälpa? Att man inte kan få till en graviditet. Det verkar ju...
Programmet blev ett av de mest lyssnade det året. Eller kanske det allra mest lyssnade. Vad fick du för reaktioner då efter det här sommarpratet?
Men det var... går inte att beskriva. Det var så mycket mejl och det var så mycket brev. Och igenkänning. Män och kvinnor. Mest kvinnor, men många män som har kommit fram till mig på gatan. Kvinnor som... inte hade fått några barn och så var det lugnt. Och sen så kom allas prat om barnbarn och fick de gå igenom det igen. Mm.
Det händer fortfarande att människor kommer fram
det
till
det. Händer fortfarande. Men nu är det ju betydligt mer accepterat eller vad ska jag säga, att prata om det. Mm.
2 år efter sommarpratet, då kom du med din första bok. Ja. Längtan bor i mina steg. Ja. Varför skrev du den?
Ja, men alltså det var väl, förlaget ville ju... hade lyssnat på sommarpratet och så ville vi väl se om det gick att förlänga det kan man säga. Och jag behövde nog göra en vända till på det så det är mer djupgående hur det kan vara att leva i en relation och vad som blir viktigt i livet om man inte har ett barn. I mitt fall var det ju djur. Det fick en stor betydelse. Mm. Och det vet jag att det har för många människor som inte har barn också. Sen...
Var det en svår bok att skriva?
Ja, men alltså det var faktiskt lite... Jag kände det när den var färdig så kände jag så här... Ja, men nu har jag bearbetat det här. Mm. Så det gjorde jag nog. när jag skrev utan att jag tänkte på det.
Så det var en rätt viktig bok,
ja, den att skriva? Viktig, ja, och jag tycker mycket om den. Jag brukar ibland lyssna lite på den på ljudbok. För jag har läst in den som ljudbok. Så jag tycker det är kul att lyssna på den faktiskt. Det är inte så mycket man gillar som man har gjort själv, men det gillar jag.
Är det inte?
Det är svårt att se på sig själv och lyssna på sig själv kan jag tycka.
Har du alltid haft det?
Inte jättesvårt, herregud. Men jag är stolt över den boken, det är jag. Mm.
1997, då lärde du känna Mia Skäringer. Ni gjorde humorprogrammet Bossa Nova i P3 ihop. Och 10 år senare skapade ni tv-serien Mia och Klara. Mm. Hur skulle du beskriva er relation idag?
Alltså, det är ju ett fundament som vi står på. Alltså, alla de här två projekten, Roll On som det hette, radioprogrammet, och Mia och Klara, tänker jag betytt allt för våra karriärer. Och att hitta en person där man, alltså, där man så fullständigt, alltså det var en sån lekkamrat, eller det fanns ett sånt flöde. Det är en ynnest att få uppleva.
Kommer vi att få se er ihop igen?
Jag vet inte, man vet aldrig.
Nej, man vet aldrig, men det är inget projekt i närtid.
Inte nu, nej.
Nej. Stort tack för den här intervjun, skådespelaren Klara Zimmergren.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.